Jesus Kristus, låt oss bedja. Herre och frälsare, giv att jag må kunna skåda vidden av mitt överdåd, djupet av min själavåda, höjden av din dyra nåd. Låt den rätta morgonstjärnan stråla klar på det min själ må förstå sitt sanna väl. Amen. Kristnas inbördes umgängelse. Det handlar alltså om det kristnas förhållande till varandra som är ämnet för dagens texter. Och det är inget ovanligt ämne i Bibeln. Ofta i evangelierna och i de nytestamentliga breven undervisas om hur förhållandet ska vara de kristna emellan. Hur Guds folk ska leva med varandra och hur det ska leva i världen. Var så till sinnes som Kristus Jesus var, skriver aposteln Paulus i Filipperbrevet. Hur var då Kristus? Jo, han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Var så till sinnes som Jesus Kristus var. Och Petrus skriver på samma sätt. Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd och svek fanns inte i hans mun. När han blev smedad, smedade han inte igen. Och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och till de kristna i Kolosse så skriver också Paulus om de kristnas umgängelse, deras inbördes förhållande. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Överallt detta ska ni klä er i kärleken som binder samman till en fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma. Klä er i kärleken som binder samman till en fullkomlig enhet. Så skulle det alltså vara med det kristnas inbördes förhållande. Kärleken kallas i den gamla översättningen fullkomlighetens band. Och det var ju detta vi nyss sjöng om i predikstolssalmen. O, låt syskonbandet aldrig brista. Låt ej brödra kärleken dö ut. Låt oss ej i oviss iver tvista så att livet slocknar ut till slut. Lär oss i det stora och det lilla troget bliva vid din sanningen och i ödmjukhet och kärlek stilla alltid känna bröderna igen. Medlet att behålla syskonbandet obrutet, att bli kvar i den kristna brödrakärleken, ja, det var som sångförfattaren uttryckte det, i det stora och det lilla troget bliva vid din sanning än. Det är endast på sanningens grund den sanna brödrakärleken upprättas och bevaras. Den kärlek som upprätthålles på bekostnad av trons lära är en förbannad kärlek. Och det syskonband som behålls obrutet genom att man ger efter på sanningen för att bevara enheten, det är inte en enhet grundad i ordet. Och i andliga sammanhang så är det livsfarligt med att på ett sådant sätt undvika splittring, att man gör avkall på Guds ords sanning. Ska andens enhet genom fridens band upprätthållas i den kristna församlingen, så kan det endast ske genom ett orubbligt fasthållande vid sanningens ord. En Herre, en tro, en dop, en Gud som är allas fader och så vidare, som aposteln skriver i Efesierbrevet. Vår predikotext som är dagens evangelium är hämtad från det 18 kapitlet i Matteus evangeliet. Och här har vi, ska vi säga, de klassiska anvisningarna för hur församlingsvården eller kyrkotukten ska bedrivas i den kristna församlingen. Hur man ska reda ut misshälligheter och hur en felande ska återföras till ett rätt förhållande till Herren och till sina medkristna. Före vår text idag så står det: om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt emellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig har du vunnit din broder. Det här är helt i harmoni med vad vi läser i Gamla testamentet, förordningarna för Guds folk där. I tredje Moseboks 19 så står det: du ska inte hata din broder i ditt hjärta, men du ska tillrättavisa din nästa så att du inte för hans skull kommer att bära på synd. Och går vi till Nya testamentet så skriver aposteln Paulus i Galaterbrevet på samma ämne: bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då ska ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte du också blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt mellan fyra ögon. Och går det inte att lösa frågan på den nivån, säger Jesus, så ska man ta med sig en eller två andra. Och kommer man ändå inte till en lösning, så ska saken tas upp inför hela församlingen. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning och publikan. Amen, säger jag er. Allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Binde och löse nyckeln ska vara i bruk i den kristna församlingen. Till att binda den obotfärdige i hans synder och till att lösa den botfärdige syndaren, förlåta och upprätta den som har fallit. Och dessutom ska också en annan nyckel brukas i den kristna församlingen, bönenyckeln. Här fortsätter texten: vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Bär varandras bördor, var förmaningen. Och Petrus, när han hörde Jesu undervisning här, började väl fundera om hur detta med en felande skulle föras till rätta. Och så frågar han då hur mycket man ska vara beredd att förlåta. Hur långt ska förlåtelsen sträcka sig? Då gick Petrus fram och frågade Jesus: Herre, hur många gånger ska min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. Och Petrus tyckte nog att han hade sträckt sig långt. Men Jesus svar sa något annat: jag säger det inte 7 gånger. Utan 70 gånger 7. Alltså förlåtelse utan gräns. Och för att understryka just detta, så berättar Jesus liknelsen om tjänaren med den stora skulden. Därför är himmelriket likt en kung. Liknelsen är alltså direkt föranledd av Petrus fråga om förlåtelsen och Jesu svar om förlåtelse 70 gånger 7, alltså utan gräns. Som svar säger Jesus: därför är himmelriket likt en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig honom 10 000 talenter. 10 000 talenter, var det i dagens penningvärde, är kanske inte så intressant, men det motsvarar på den tiden 60 miljoner dagsverken. Så stor var skulden. Och skulle mannen nu betala av detta, så behövde han alltså mellan 200 och 250 000 år på sig för att betala. Och då var ändå ingen ränta inräknad. Liknelsen talar alltså om en kunglig tjänare som när räkenskaperna reviderades visade sig vara en skojare och bedragare. Med en skuld av sådana mått att någon möjlighet att göra rätt för sig och betala inte fanns i sinnevärlden. Och så fick lagen ha sin gång. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt vad han ägde skulle säljas och skulden betalas. Och nu avslöjas det att tjänaren inte bara var en förskingrare. Han hade inga som helst begrepp om hur stor hans skuld var, att han aldrig i evighet skulle kunna betala. Tjänaren föll ner för honom och bad: ha tålamod med mig så ska jag betala allt sammans. Och så av någon alldeles obegriplig anledning, så i sin stora barmhärtighet efterskänker kungen hela hans skuld. Då förbarmade sig tjänarnas herre över honom och gav honom fri och efterskänkte hans skuld. Så ska det nu inte gå till här i världen. Att myndighetspersoner utnyttjar sin position för egen vinning är tyvärr ingenting ovanligt. Upplösningen av etik och moral har ju lämnat frihet åt människans låga drifter. Och samhällets toppskikt är ingalunda förskonat ifrån den tjuvmentalitet som breder ut sig i vårt samhälle. Den som redan har vill ha mer. Och det ser man till att få utan att reflektera över vad som är rätt och rimligt. När Jesus här i liknelsen talar om förskingraren som fick sin skuld efterskänkt, så betyder det inte att så ska det gå till här i samhället. Att så ska det världsliga regementet handla mot brottslingar. Romarbrevets 13 kapitel. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig den, inte bara för straffets skull utan också för samvetets skull. Det är också därför ni betalar skatt. Ty det styrande är Guds tjänare, ständigt verksamma för just denna uppgift. Fullgör era skyldigheter mot alla. Skatt åt den ni är skyldiga skatt. Tull åt den ni är skyldiga tull. Vördnad åt den som bör få vördnad. Och heder åt den som bör få heder. I samhället ska rättsordningen upprätthållas. Där ska räkenskaperna revideras och den som har missbrukat sin ställning ska också ställas till svars och dömas. Men liknelsen, säger Jesus, handlar inte om hur det ska gå till i samhället, i det världsliga riket, utan han talar om himmelriket. Därför är himmelriket likt en kung som vill ha redovisning av sina tjänare. Och där ska inte det världsliga svärdet brukas, utan där är det ett annat svärd som ska komma till användning. Hebreerbrevets 4 kapitel. Guds ord är skarpare än något tveeggat svärd, står det. Och det går igenom jag ska läsa innantill så det blir rätt. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det svärdet ska användas i angelägenheter som rör himmelriket, Guds rike på jorden. Och det svärdet dömer hårdare än det världsliga regementet. För det dömer inte bara över yttre förseelser och begångna brott, utan det dömer också ännu ej i handling begångna brott. Det dömer över själva hjärtat, över uppsåt och tankar. Och inte efter en tjock lagbok på flera tusen sidor, utan efter 10 bud nedskrivna på 2 stentavlor. Och med den här liknelsen vänder sig Jesus inte till människor i allmänhet, utan till sina lärjungar. Den som nu håller sig för en Jesu lärjunge, för en kristen, är en tjänare i kunglig tjänst. Och en av de gåvor som du och jag har fått att förvalta heter kristnas inbördes umgängelse. Kristnas förhållande till varandra. Och idag så sänder oss Herren genom den här liknelsen sin tjänare Mose och begär redovisning. Gör räkenskap för din förvaltning. Hur många utfallet blir. Vad många Mose skriver i sin revisionsberättelse när han ska redovisa inför den himmelske, vår himmelske Herre. Det står här i liknelsen. När man började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig 10 000 talenter. Och den skulden, den gäller inte bara på det område som är dagens ämne, kristnas inbördes umgängelse, utan han dömer inte bara de onda gärningarna, utan hjärtats uppsåt och tankar, och konstaterar att vi inför lagens alla bud har gjort oss skyldiga till just det vi i syndabekännelsen nyss uttalade. I tankar, ord och gärningar. Men när det gäller frågan om vår skuld, så är det med oss som är tjänaren i liknelsen. Insikten om vår skuldbörda, ja, där fattas det. Ingen av oss inser tillnärmelsevis hur himmelskriande hög vår skuldbörda är. Hur många gånger har inte du och jag, när samvetet har oroats, när det har uppenbarats att här och där har vi misslyckats och vi står där avslöjade med någon mindre berömvärd hantering. Hur ofta har då inte du och jag försökt hjälpa upp situationen med en liten avbetalning? Ja, käre Gud, jag ska försöka bli bättre. Jag ska bli en flitigare bibelläsare, en trognare gudstjänstbesökare. Jag ska bli en mer omtänksam och ödmjuk kristen. Och jag ska verkligen bjuda till och bättra mig, och så vidare. Ha tålamod med mig, så ska jag i alla fall så småningom, så långt jag förmår, göra en liten avbetalning, så du i alla fall ser min goda vilja. Och sådana tankar, de avslöjar samma oförstånd, samma brist på insikt om de verkliga förhållandena som tjänaren i liknelsen avslöjar när han tror sig kunna betala skulden. Det står oss liksom till förfogande 200 000 dagsverken, och det skulle inte hjälpa ändå, för vi kunde inte komma ut med ett endaste pund till att skriva ner skulden. Kain hade begått en fruktansvärd ogärning. Han hade mördat sin bror. Och när vidden av hans brott gick upp för honom, så bekänner han: mitt brott är för stort för att förlåtas. Min missgärning är större än jag kan bära. Och dithän ville Herren med lagens domar föra oss var och en. Mitt brott är för stort för att förlåtas. Min missgärning är större än jag kan bära. Vi behöver så innerligt väl bedja, som vi sjöng och som jag bad här som inledningsbön: giv att jag må kunna skåda vidden av mitt överdåd, djupet av min själavåda. För se, det är någonting som är fördolt för den naturliga människan. Mitt brott är för stort för att förlåtas, min missgärning är större än jag kan bära. Vad svarar Herren på en sådan bekännelse? Giv att jag må kunna skåda höjden av din dyra nåd. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och gav honom fri och efterskänkte hans skuld. Så underligt går det till i himmelriket. Där benådas de skyldiga. Där möter syndaren förbarmande. Där efterskänkas en 10 000 talenters skuld. Det betyder inte att det i himmelriket inte är så noga med synden. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt vad han ägde skulle säljas och skulden betalas. Men i himmelriket råder en annan rättsordning än i jordiska sammanhang. Hela människosläktets samlade syndaskuld skulle betalas och den har utkrävts in till sista öret. Men när ingen människa kunde betala så trädde vår borgarsman in. Och han har betalat dyrt. Därefter skänktes inte ett öre. Med sitt liv och sitt blod har Jesus löst oss från den obetalbara skulden. Och därför, endast därför, för Jesu Kristi skull, benådas förtappade och förlorade syndare. Och det sker helt oförtjänt av bara nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Och den förlåtelsen är utan gräns. Den förlåtelsen är utan gräns. Du kan aldrig, hur illa du än har burit dig åt, hamna så långt bort att inte Guds förlåtelse skulle kunna nå dig och räcka till. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara ifrån oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. Så är det med vidden av hans dyra nåd. Men nu kommer vi till den andra delen av liknelsen. När tjänaren kom ut träffade han en av sina medtjänare som var skyldig honom 100 denarer. Den skuld på 10 000 talenter som tjänaren hade fått efterskänkt motsvarade 60 miljoner dagsverken. Och nu utkrävde han av sin medtjänare 100 denarer. När tjänaren kom ut träffade han en av sina medtjänare som var skyldig honom 100 denarer. Han tog fast honom och ville strypa honom och sa, betala vad du är skyldig. Hans medtjänare föll då ner och bad honom, ha tålamod med mig så ska jag betala dig. Men han gick inte med på det utan lät sätta honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig. Men det här fick inte passera oförmärkt. När hans medtjänare såg vad som hände blev de mycket upprörda och gick och talade om allt sammans för sin herre. Och den här oförsonligheten straffade sig. Då kallade hans herre honom till sig och sa, du onde tjänare, hela skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte också du ha förbarmat dig över din medtjänare liksom jag förbarmade mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Och så föll skulden tillbaka på den tjänare som nyss hade fått sin stora skuld efterskänkt. Här hade en gräns passerats. Den som hade fått förbarmande men i oförsonlighet inte ville visa förbarmande med sin medtjänare ställde sig själv utanför kungens nåd. Och därmed var han dömd till ett evigt fängelse. Och så slutar Jesus liknelsen med orden, så skall också min himmelske fader göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder. Kristnas inbördes umgängelse var vårt ämne. Och eftersom vi är syndare av naturen och även som kristna bär med oss syndakroppen, syndafördärvet, så blir det också i vårt umgänge med varandra mycket som inte är vad det borde vara. Vi handlar fel mot våra medkristna. Vi blir utsatta för oförrätter. Det brister i kärlek och omsorg och våra hjärtans uppsåt och tankar om varandra är nog mer än en gång av den arten att vi är glada att inte människor ser vad som rör sig där inne. Romarbrevet 12. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Så ska kristnas umgängelse vara. Det ska förlåtelse tillämpas. Det ska jag som har fått den omätliga skulden efterskänkt av hjärtat förbarma mig över mina medkristna. Jag ska med glädje förlåta, stryka ut och glömma de obetydliga oförrätter som jag har fått utstå. Det är ju ett intet i jämförelse med vad en frälsare har fått utstå för att betala min skuld. I Markus evangeliets 4:e kapitel säger Jesus: med det mått som ni mäter ska det mätas uppåt er, och ännu mer ska ni få. Det den som har ska få, och den som inte har, från honom ska tas också det han har. Med det mått som ni mäter ska det mätas uppåt er, och den som mäter snålt, för den blir det också snålt med glädje. Men för den som har villigt hjärta förlåter flödar glädjen över. Men den som i oförsonligt sinne inte vill förlåta, från honom ska tas också det han har. Han mister Guds förlåtelse. Herren Jesus Kristus har lärt oss bedja: förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem oss skyldiga äro. Det betyder inte att vi med vår förlåtelse kan köpa Guds förlåtelse. Men Guds förlåtelse ryms inte i ett hjärta som behärskas av hat, hämndlystnad och avståndstagande. Hebreerbrevets författare förmanar, det är i det 12:e kapitlet, sträva efter frid med alla och efter helgelse, ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Se till att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas. Får bitterheten slå rot i hjärtat och man stannar kvar där, så slutar det med att man förlorar nåden. Så allvarligt är det. Så skall också min himmelske fader göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder. Den som i försonligt sinnelag tänker och talar väl om sin nästa och söker tyda allt till det bästa skall av Herren skörda välsignelse och nåd utöver nåd. Gud bevare oss för de bittra rötterna, för ondskans sinnelag, och må kärlek och endräkt, förlåtelse och omsorg till varandra växa och förökas ibland oss i vår församling och med de kristna sinsemellan. Jag ska som avslutning läsa från Efesierbrevets 4:e kapitel. Bedröva inte Guds helige ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smedande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Därtill må Gud ge oss nåd och kraft till att vandra hans vägar. Amen. Allsmäktige evige Gud, vi tackar dig att du har tagit våra skulder ifrån oss och lagt dem på din son Jesus Kristus och låtit honom betala för oss. Vi ber dig bevara oss i tron och regera oss så med din helige ande att vi lever enligt din vilja i kärlek till vår nästa. Hjälp oss att lägga bort all vrede och hämndlystnad så att vi inte drar din vrede över oss. Amen.